Dagens juridikpodden presenteras i samarbete med BG Institute. BG Institute kommer under 2020 inte bara att hålla fler kurser än tidigare, de kommer också göras på flera olika sätt. Förutom fysiska kurser finns idag även blended learning att tillgå, en utbildningsform som består av både digital och fysisk utbildning. Dessutom växer utbudet av digitala kurser hela tiden, kurser som du kan konsumera när och var du vill. Håll ögonen öppna i februari, för då är det dags för en ny spännande kurslansering där massa kurser kommer att presenteras. Gå in på bginstitute.se och läs mer.
Välkomna till dagens juridikpodden. Riksdagen har just debatterat dagens juridiks avslöjande om den stora vapenkuppen, vapenstölden på regeringskansliet. Erik Tagesson, chefredaktör, du vet mer.
Ja, men det stämmer. Det är ju så att Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna, ställer en interpellationsfråga till statsminister Stefan Löfven. Och idag var det då dags att få svar på den här frågan, och det var Mikael Damberg som besvarade den. Och i korta drag så handlade det här om, alltså frågan handlar om hur har det här kunnat ske och vad har man vidtagit för åtgärder för att förhindra att det sker igen. Och man kan väl säga att svaret från Mikael Damberg var ganska förväntat. Man har vidtagit åtgärder, man ser väldigt allvarligt på det här. Och på följdfrågan då, vilka åtgärder man har vidtagit, så svarar ju Damberg att det kan han inte gå in på därför att det rör ett skyddsobjekt och det är sekretessskäl. Och han sa till och med att det skulle kunna vara av intresse för främmande makt om han gick ut med den informationen.
Det var inte av intresse för främmande makt att från början se till så att man hade personal inne på det heligaste av det heliga, det vill säga regeringskansliet, som inte var vapentjuvar. Det var tydligen inte av högsta intresse för riket, eller?
Ja, det skulle man kunna tycka, och det var ju också ytterligare en fråga som man faktiskt fick, att han fick frågan då varför inte regeringskansliet själv har gjort en säkerhetsprövning av de här vakterna som då kan vi säga är anställda av Securitas. Och Damberg svarar på det att det är inte regeringskansliets ansvar, utan det är ett ansvar som ligger på Securitas.
Vad var liksom grundfrågan i den här interpellationsdebatten från politiker som ställde frågan till Damberg?
Alltså, frågan var egentligen vilka åtgärder har vidtagits efter att det här har uppdagats?
Okej, okay. Vi hade ju, bara som ett exempel, så hade vi ju häromdagen en man som dömdes för att ha liksom fotograferat, tror jag, flertalet olika såna här skyddsobjekt runt om i Sverige och på olika sätt tagit del av information som rörde olika myndigheter och fortifikationsverk och såna här saker. Det såg man ju väldigt allvarligt på. Han dömdes ju till 1 års fängelse. Är man för slappa i det här ärendet från regeringens sida?
Ja, det är ju väldigt svårt att veta, inte minst eftersom att det har varit så väldigt locket på. Ända sedan vi avslöjade det här då i början, mitten på november, så har vi ju sökt svar på våra frågor, och det har ju varit, vi har ju mötts av inga kommentarer, det är sekretess i princip överallt. Vi får inte ens ut de enklaste handlingarna från regeringskansliet, mötesprotokoll när de har haft möte med Securitas. Frågorna vi har ställt har inte enbart åtminstone handlat om vad som har sagt på mötena, utan huruvida de här mötena har ägt rum. Nu bekräftar ju Damberg idag att de har haft flera möten, men tidigare har man ju sagt att det finns inga protokoll från de här mötena och det finns inga handlingar att begära ut. Det har varit ett väldigt motstånd mot att prata om det här. Locket på, verkligen.
Man kan nog sammanfatta det här beteendemönstret under benämningen att det är mycket pinsamt, och i sådana sammanhang när möjlighet finns så lägger man ju ofta locket på med hänvisning till ganska storsvulstiga argument som rikets säkerhet och sådär, och att det är skyddsobjekt. Jag tycker fortfarande att det är intressant att belysa att den här kategorin människor då, som är skyddsvakter, är privatanställda från privata kommersiella bevakningsbolag med en då i förhållande till exempel poliser mycket, mycket kort utbildning på ett par veckor. Va? Sen att de är säkerhetsprövade och är tidigare ostraffade och sådär och prövade enligt säkerhetsskyddslagens alla regler. Det är liksom en annan sak. Men frågan är vilka garantier man har rent generellt för att de här människorna som kommer in i just det heligaste av det heliga är schyssta reko människor som varken kommer stjäla vapen och som är kapabla att förhindra att vapen stjäls och som ytterst då också finns där för att skydda våra statsråd, den högsta operativa ledningen för Sverige. Och jag gillar inte att det här kan hända, inte bara för att det är ett grovt brott utan också för att det är principiellt allvarligt.
Men har inte Securitas kommit undan så fruktansvärt billigt på något sätt i hela den här historien? Alltså de har väl fått lite kritik, men framförallt har kritiken riktats mot regeringen. Och det är egentligen inte regeringen som sköter bevakningen av regeringskansliet, utan det är ju Securitas. Securitas har ju såklart nämnt sin medierapportering, men jag tycker inte att de har blivit slaktade på det sättet som jag kanske trodde att de skulle bli från början.
Nej, och det kan man också säga om dagens interpellationsdebatt, att Mikael Damberg gång på gång hänvisar till att det här är Securitas, eller han nämner dem inte ens vid namn utan säger det är säkerhetsföretagets ansvar, personalen är deras ansvar, vapnen är deras ansvar, det är deras vapen, det är de ska se till att förvaringen sköts. Men man kan ju säga vad gäller liksom medierapporteringen som du var inne på, så har ju vi har ju liksom gång på gång sökt Securitas och vi har ju bara fått goda yxskaft som svar. Det har hänvisat till sekretess, det gäller ett skyddsobjekt, därför kan vi inte uttala oss om det här. Och det svaret har ju så att säga, har vi fått även när vi har frågat, det var ju en Securitas-anställd som greps misstänkt för det här. Och då ställer vi frågan om en reaktion eller en kommentar till att en av deras anställda har gripits. Och likadant blir svaret ändå, vi kommenterar inte skyddsobjekt. Men den här personen är ju inget skyddsobjekt i sig. Man måste ju kunna ha en kommentar till att en av ens anställda är gripna. Jag tycker det har varit oerhört, jag vill säga, dåligt PR-mässigt skött av Securitas också. Det är ett väldigt, väldigt stort företag som är börsnoterat. Att inte kunna svara på frågor och, jag vill säga, beklaga det inträffade eller säga att de ser allvarligt på det här. De har ju inte sagt någonting.
Sen är det faktiskt så att vissa delar av skyddsvakternas uppdrag är precis som vissa delar av ordningsvakternas uppdrag en form av myndighetsutövning, och inte, även om det sker i privat regi, precis som en del annan myndighetsutövning, till exempel konkursförvaltning för att ta ett annat exempel, så medför det i högre grad skyldigheter när det gäller information utåt. Det finns ett större allmänintresse, inte bara för att det bekostas av skattemedel utan eftersom de också har väldigt långtgående befogenheter att ingripa emot allmänheten i det här. Och där kan jag då vända mig mot att ett företag som Securitas inte förstår detta ur det principiella perspektivet, så kan jag säga.
Jag tycker också att det är värt att nämna att vi fick ju siffror från Upphandlingsmyndigheten om vad säkerhetstjänsten hade kostat kommuner och landsting och staten och regioner och allt vad det heter under 2018. Det blir lite bakdaterade de här siffrorna, men då så betalade ju de ut 1,3 miljarder kronor till Securitas under 2018. Så det är ju liksom inget litet företag vi snackar om här.
Nej, och regeringskansliet är ju långt ifrån det enda väldigt skyddsvärda objekt de har. De har ju, jag menar, polishuset på Kungsholmen har Securitas-vakter. SVT, deras redaktion har Securitas-vakter. De har ju liksom tunga uppdrag, för att säga, to say the least.
Ja, de lägger flest anbud och de vinner flest upphandlingar, så att de är ju en riktig maktfaktor i säkerhetsbranschen.
Nu tycker jag även man ska understryka här, för att ge någon balans i den här diskussionen, att det är naturligtvis de allra flesta skyddsvakter och personer som är anställda av Securitas gör ett bra jobb utifrån de lagar som finns. Men den principfråga som jag ändå senare vill se att återkomma till rör just frågan kring att, är det här det enda misstaget i arbetet eller finns det ett systemfel här som jag tycker är väldigt viktigt att diskutera? Har man för dålig koll från Securitas och ytterst den på regeringskansliet som är ansvarig för säkerheten, och allra ytterst är det statsministern som är chef för regeringskansliet också?
Jo, men här har man ju haft för dålig koll, och sen så tror jag att en sån här faktor som att utbildningen är så pass kort också kan spela in i den här typen av situationer, för att går man 2 års polisutbildning så kanske man får en helt annan utbildning och kanske en annan respekt för yrket och sådär. Så att jag tror att det är viktigt att man kanske förlänger de här säkerhetsvaktsutbildningarna helt enkelt.
Ja, och det är faktiskt så att urvalet i sig, urvalskriterierna ser lite annorlunda ut till att söka som skyddsvakt hos Securitas och söka till Polishögskolan.
Ja, avslutningsvis kan vi ju konstatera att om en månad lite drygt så går Securitas avtal med regeringskansliet, bevakningsuppdraget, där ut. Och då är det dags för ny upphandling, så att vi får se om Securitas får förnyat förtroende eller vad som sker.
Från regeringskansliet och Securitas till en man som stoppades av polisen 38 gånger på 2 år. Det här var inte befogat ur ett polisiärt proportionerligt perspektiv, anser justitiekanslern, som nu har bestämt att den här mannen som i övrigt lever ett kriminellt liv ska få 10 000 kronor i skadestånd för att han har stoppats vid många, många tillfällen där det inte var befogat att stoppa honom. Och de här tillfällen har lett till att man har genomfört kroppsvisitationer, husrannsakan och till och med någon kroppsbesiktning på honom. Vad säger vi?
Ja, vi säger framförallt att 38 gånger på drygt 2 år, när det även var så att han inte ens befann sig i sitt hemland Sverige under hela den perioden, är otroligt många gånger. Och det här är en sån här klassisk vattendelare där det finns integritetsvurmare som upplever det här som oerhört kränkande, och sen har vi på andra sidan de som tycker att polisen måste göra sitt jobb och stoppa personer för att göra den här typen av kontroller så ofta de bara kan.
Ja, och jag är själv kluven, men det är en metod som används rätt flitigt, att man så att säga stör ut kriminella när de, för det här är en person som då har ett kriminellt leverne, och att man genom att stoppa honom hindrar honom från att så att säga bära vapen, och han är medveten om att det finns en risk att han när som helst kan bli stoppad, och därför så försvårar man för honom att leva sitt kriminella liv. Det är ju då ena sidan, men som sagt, det finns ju också integriteten att ta hänsyn till. Är det här rimligt? Vad säger du, Stefan?
Nej, alltså jag tycker ju inte det, därför att jag undervisade för många år sedan på polishögskolan, och då brukade jag understryka att det mesta de gör i en form av tvångsmässig eller tvångsåtgärdsmässig mening handlar om avsteg från grundlagen, det vill säga andra kapitlet regeringsformen stipulerar de rättigheter som varje enskild medborgare har gentemot staten, och varje undantag från de rättigheterna, det vill säga till exempel ett polisingripande av något slag, ska finnas uttryckligt lagstöd för. Och det är inte så att man, som man ibland kan uppleva det, polisen så att säga vänder på den här presumtionen och låter som om vi har alla rättigheter i världen, att som i det här fallet så motiverar man det bland annat med att man hade befogad anledning att befara att man till exempel kunde anträffa vapen på honom för att han umgicks i de kretsarna och så. Det krävs ett tydligt lagstöd, och det är också grundregeln att det ska vara en konkretiserad och individualiserad misstanke om brott för att kunna använda såna här långtgående tvångsmedel. Och som JK konstaterar här också, att det skulle möjligtvis kunna vara så att det även i de fallen som hon anser är olagliga från polisens sida, att det trots allt har varit lagligt. Men eftersom man inte har dokumenterat det här korrekt, eftersom ingripandena är så illa dokumenterade, så måste man då utgå ifrån att de inte har skötts på ett korrekt sätt med bra underbyggnad från polisernas sida. Och det är därför han får skadestånd.
Ja, och då kan man ju alltid, alltså är man lite konspiratorisk lag, så kan man ju tänka sig att de inte är korrekt dokumenterade för att man kanske inte riktigt hade på fötterna för att göra den typen av kontroller som man nu har genomfört. Jag kan i alla fall inte frigöra mig från den tanken. Sen tycker jag också 38 gånger, som jag sa, det är ju extremt många gånger. Det låter ju som att de inte har pysslat med annat än att bara jaga den här personen och hans umgängeskrets under 2 års tid.
Nu kan jag i och för sig tycka att det är en lätt överdrift. Alltså 38 gånger, det är lite mer än en gång i månaden. En gång var tredje vecka eller något. Det är inte så att de har stått utanför hans port och plockat honom varje gång han har gått ut genom dörren. Det är en gång var tredje vecka.
Ja, men hur ofta har du hamnat i en nykterhetskontroll? Hur ofta händer det dig?
Nej, det är förvisso sant. Men jag är ju inte en polisiär måltavla, och det är väl det som är frågan då möjligen.
Nej, men vi pratar polistäthet och det är en aktuell fråga, och vi pratar särskilda insatser för att man behöver det för att det inte finns tillräckligt med beredskap i utsatta områden och så här. Om man då i den här lilla orten i Sverige lyckas punktmarkera en person så här, då måste man ändå ha lagt ner mycket tid och kraft på just den här personen och hans umgänge.
Man pratar ju öppet idag sedan ett antal år tillbaka inom polis-Sverige och inom myndighetssfären om att det handlar om att störa ut de kriminella, och gränsen till vad som är att störa ut inom lagens råmärken och vad som är rena trakasserier är naturligtvis väldigt flytande, och den upplevs för annorlunda då av den som är utsatt kontra den tjänsteman som då bedriver den här formen av verksamhet. Och det må vara väldigt, väldigt effektivt sätt att i vissa sammanhang då störa ut kriminella. Men än en gång, det ska finnas lagstöd för polisiära ingripanden, och det lagstödet bygger på att man också då från polisens sida, där bevisbördan ligger, dokumenterar vilka grunderna är för de här ingripandena. Och jag låter som en petimeter här, men jag tycker att det här är rättsstatligt oerhört viktigt att vi upprätthåller. Alla människor, även de som lever kriminella liv och har kriminella livsstilar, har rättigheter som är okränkbara.
Ja, men och det är också så här, den här mannen var ju uppenbarligen dömd för ett ganska allvarligt brott tidigare. Hur länge ska man behöva zona för det om man då har tagit sitt straff? Det är en fråga. Nästa fråga är också så här, den här summan som han tillerkänns av JK nu, det är 10 000 kronor. Jag tror han yrkade själv på att få 300 000, så han kanske tog i lite grann. Men jag tyckte att den lät lite låg.
Ja, det är, om man nu anser att det här är fel, och jag är som sagt kluven själv, så håller jag med om att summan är låg. Så att jag räknar lite snabbt på det här och kom fram till att han får alltså ungefär 260 kronor per tillfälle han har blivit stoppad. Om man skulle sluta på de här 38 gångerna. Jag håller nog med att det låter lågt, så att bestämmer samhället att det här då är felaktigt agerat av polismyndigheten, så tycker jag 260 kronor är lågt.
Jag tycker speciellt när man pratar om kroppsbesiktningar så här, som ändå är en ganska allvarlig kränkning av den personliga integriteten, så är ju 260 kronor väldigt lågt. Sen skriver ju JK, om jag inte minns fel, i beslutet att man faktiskt ibland får känna sig tillgodosedd med ett erkännande från myndighetens sida att vi har gjort fel, men det här fallet var ännu mer extremt, så då får han lite pengar. Men 10 000 kronor är ju en piss i Mississippi ändå.
Det där är ganska intressant faktiskt, därför att det här är en fråga som har diskuterats framförallt när det gäller justitieombudsmannen tidigare, som många gånger har lyft just betydelsen av två saker, nämligen ett erkännande om att det har gjorts fel från statens sida och det man i vardagligt tal kallar för en ursäkt. Va? Därutöver som plåster på såren en liten slant, i det här fallet 10 000 spänn. Då. Men det är många gånger folk som har blivit utsatta för större eller mindre rättsövergrepp. Det de efterfrågar, jag har haft mycket kontakt med sådana människor, det är just det här att varför kan staten inte säga vi gjorde fel, vi står upp för det, vi ber om ursäkt, vi ska göra vad som står i vår makt för att det inte ska hända igen. Det är ju ofta där den prestigen så att säga, som man efterfrågar att kunna få tillbaka.
Jag tror att det överlägset bästa botemedlet mot det vi brukar kalla för rättshaverism. Absolut. Att man börjar erkänna när man gör fel, och så svårt är det ju inte. Sen fattar jag att man ganska ofta så har de ju trots allt någon form av rätten på sin sida, men med ett sånt här case så är det väl helt okej då om man backar undan och så får han 10 000 kronor, och så säger man i ett 20-tal av de här fallen så har JK konstaterat att vi har inte haft på fötterna, vi har inte dokumenterat tillräckligt och vi ber om ursäkt för det.
Ja, och då blir det ju intressant att se vad innebär det här för den här mannen och polisens agerande mot honom. Kommer man så att säga släppa honom, eller kommer man bli mer noggrann och fortsätta med kontrollerna och då dokumentera det så som JK har kritiserat att man inte har gjort? Det blir spännande att se.
Jag skulle vilja säga att om det här fortsätter då, och det är kanske till och med samma poliser som är inblandade i det här efter det här JK-avgörandet, då kan man börja prata om det under samma former sker, om att det känns det fel. Nu har de informerat om rättsläget. Justitiekanslern har tagit ställning till det här, och då har de att följa och se till att vi ska inte göra det här på det sättet fortsättningsvis. Sen är jag ingen anhängare av folk som lever kriminella liv, men de har än en gång stora rättigheter som ska tillvaratas trots allt.
Ja, men jag tycker att det här, en sån här händelse och ett sånt här JK-beslut är ett rätt bra lackmustest på den generella inställningen till polisens arbete och till liksom kriminella personer i samhället. För att det blir precis den här vattendelen som vi pratar om. Och då har vi sett på reaktionen efter att vi publicerade den här artikeln också. Att det är väldigt många som ställer sig mycket frågande till att en då, citat, kriminell person ska få pengar av staten. Medan det finns sådana som är lite mer lagda som jag då, som tycker att det är fullkomligt rätt om polisen gör fel att man ska få betalt.
Nej, men alltså poliser som begår brott, för det är vad det ytterst kan handla om här. De är inte bättre än de är satta att gripa och kroppsbesiktiga själva. Det här är inte bra att poliser tar sig rättigheter, som JK uttrycker, slentrianmässigt att använda sina maktbefogenheter. Det finns ju ingen som vill leva i ett sånt samhälle i förlängningen. Sen kan man tycka i enskilda fallet säkert, om man är lite vulgär, att ja, men det får han leva med som är kriminell och sådär. Men om man tänker på det i förlängningen, så är vi ute på ett så kallat sluttande plan, och där vill vi inte landa överhuvudtaget, tror jag. Från rättsstatsprinciper då till mycket mer konkreta frågor som rör fotbollssupportrar som i glädjeyra firar en fotbollsseger tillsammans med spelarna nere på plan. Det är nämligen så att det har väckts ett åtal mot tre sådana personer. Erik?
Jo, men det här handlar ju om ett ganska uppmärksammat fall där Elfsborg avgjorde med ett sent mål mot Kalmar, en väldigt viktig match. Och spelarna rusar då mot läktaren där supportrarna står. Tre av de här supportrarna klättrar då ner över staketet för att kramas med spelarna. Och de här tre har nu då åtalats misstänkta för brott, och rättegången inleds nu fredag.
Ja, det här är ju jäkligt intressant, för vi har ju pratat både med advokaten som försvarar en av de åtalade, och så har vi pratat med åklagaren, och så har vi pratat med en av de åtalade själv. Och om man då tar upp advokaten och den åtalades perspektiv på saken, så menar ju de att det här är en väldigt trivial händelse som överhuvudtaget aldrig hade behövt gå till åtal. Hans advokat sa till mig att han tycker att det här, han tycker synd om skattebetalarna som ska behöva finansiera den här processen. Och den här åtalade personen som vi har pratat med har ju också ganska liten förståelse för att det här överhuvudtaget har blivit en sak för domstolen att ta ställning i. Medan åklagare menar att det är viktigt att få den här saken prövad, eftersom det är ett ganska unikt åtal. Det har liksom aldrig prövats förut.
Åklagaren säger att de här personerna har beträtt en plats mellan läktaren och målet som man inte får beträda. Det är ett sådant angränsande område till spelplanen som ska betraktas på samma sätt som spelplanen enligt ordningslagen. Och då ställer sig åklagaren till slut frågan i dagens juridikartikeln här om huruvida det här handlar om ett brott av normalgraden, ett brott mot ordningslagen av normalgraden, eller om det är ringa. Om det är ringa så är det straffritt, men är det av normalgraden så ska det dömas då på bötesnivå.
Ja, till börja med, innan jag fortsätter med resonemang, så ska jag vara transparent nog och säga att jag är ytligt bekant med en av de åtalade här. Det är inte därför vi skriver om det här, men för det här har väldigt många juridiskt intressanta aspekter. Men vi har också tagit del av de här filmerna, polisens filmer från händelsen. Och man kan då konstatera att det är precis som åklagaren säger, att de har tagit sig ner nedanför staketet mellan målet och läktaren. Så att rent objektivt där så är det ingen diskussion om det här skett eller inte. Vi har också kontrollerat tiden, och de befinner sig där nere i ganska exakt 30 sekunder. Och då kan man ju så att säga ställa sig frågan, är det här så att säga syftet med den här regleringen?
Nej, sen tycker jag också faktiskt en viktig parameter i här, att det är ju spelarna själva som tar sig till den delen av planen för att fira med supportrarna. Elfsborgs målvakt som står i mål, alltså på andra sidan, det vill säga 90 meter därifrån, tar ju en rush över hela långsidan för att springa ner dit och fira. Och om man tittar på de här filmerna så ser man att säkerhetspersonalen som står där, de är inte särskilt stressade över den här situationen. Det finns en person som jobbar för Elfsborg som går runt där och liksom deltar lite i firandet. Och det har ju, när den här historien kom till polisens kännedom för första gången, så misstänktes ju de här personerna även, eller man ville belägga dem med tillträdesförbud till arenan. Men då svarade ju Elfsborg i ett mejl till Svenska fotbollsförbundet och sa att det finns ingen anledning till det, för de här personerna är inga riskpersoner.
Nej, och de framhävde till och med att det är personer som de genom åren har haft en god relation till, och att de inte såg det här som ett hotbeteende eller ett riskbeteende. Så att Elfsborg är ju så att säga på supporternas sida i det här, och det är ju ändå deras arena.
Jag tänker så här kring de här frågorna. Vem är det som har skadats? Vem är det som har kränkts? Fanns det en risk för att det här skulle på något sätt skada eller kränka någon mer än ordningslagen? Och så att säga, om det bara är så att lagen i sig är det objekt som blir kränkt av en gärning, då har liksom juridiken gått lite långt. Och då tänker jag ibland på den här gamla vise, alltså vis i den meningen att han var vis, en gammal åklagare som brukade säga att den sista frågan man alltid ska ställa sig när man har mål av det här slaget är: gör jag mig löjlig om jag åtalar? Om svaret är ja, då ska man inte åtala.
Nej, alltså för att sätta det i perspektiv, jag som går på fotboll, allsvensk fotboll, är ganska regelbundet. Vi har maskeringsförbud, vi har förbud mot bengaliska eldar. Jag tycker att man i princip i varje match ser folk som är både maskerade och tänder bengaliska eldar utan att någon någonsin ingriper mot detta, utan det har så att säga blivit någonting som accepteras att det sker. Och då tycker jag att det borde finnas viktigare och mer allvarliga överträdelser att beivra.
Ja, Ja, men herregud, alltså, och den här typen av målfirande sker ju gång på gång. Det händer ju nästan en gång per allsvensk omgång. Så att jag misstänker ju att försvaret här kommer ju att kunna visa bilder och filmer på andra typer av såna här målfiranden där det absolut inte har lett till någon åtgärd. Sen kanske man ändå måste respektera åklagaren som har fått det på sitt bord. Han gör ju sitt jobb på något sätt och han menar ju att det har funnits tillräckliga skäl för att väcka åtal och att det faktiskt kan vara av vikt för alla att få veta hur en sån här situation ska bedömas.
Ja, det är den avvägningen som jag möjligtvis då på ett rent processrättsligt plan kan tycka vara intressant att diskutera. Att han å ena sidan anser att det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal, vilket rent juridiskt kräver att han på goda grunder ska kunna förvänta sig en fällande dom. Å andra sidan pratar han om just det du säger här, Wille, nämligen att det här är tidigare oprövat och det kan finnas ett närmast prejudikatsintresse eller i vart fall ett intresse av att få frågan rättsligt ut. Och det i sig kan inte utgöra grund för att väcka talan mot enskilda personer. Att rättsstaten så att säga, har ett särskilt intresse av att få en viss fråga prövad. Utan det ska finnas särskilda skäl. Om det gör det i det här fallet, det kan inte jag bedöma. Och det, jag ska också understryka det du säger, att en åklagare måste ibland fatta beslut som möjligtvis inte ser jättetacksamma ut. Så att, för all del.
Nej, men sen, alltså, åklagaren här lutar ju sig mot några skrivelser i förarbetena där han menar att det finns ju faktiskt skäl här. Det finns ju beskrivna situationer som det här skulle kunna handla om, som skulle kunna göra det till ett brott av normalgraden.
Men ni två som är stora fotbollsanhängare och supportrar, två olika lag ska vi säga då. Hur beter ni er när ert lag har vunnit en viktig match, Erik?
Ja, nu till att börja med så har jag ju sitt plats.
Du är så gammal nu för
tiden. Ja, exakt. Så jag står inte i klacken. Men det är väl klart att man gläds åt sitt lag och hurrar och skriker och det ena med det tredje. Jag klättrar inte in på inneplanen, det gör jag inte. Men för att återgå, jag tycker ändå att det finns ju dessutom tidiga avgörande. Vi har den här danska supporten som sprang in under en landskamp och jag höll på att säga, boxades med målvakten. Och, alltså det är ju den typen av situationer som jag inbillar mig att lagstiftningen riktar sig mot. Streakers, alltså människor som stör spelet eller tar sig in på planen och då kan vara en fara för spelare. Det här är någonting annat.
Jag tycker också att alla de här tre personerna tar sig upp för egen maskin. Och, alltså, jag hade förstått det om säkerhetspersonalen där på plats hade tyckt att ja, men det här är en ordningsordning, de här får ju omhänderta eller vad som helst, men de hjälper ju dem att klättra upp på läktaren igen och det är helt odramatiskt. Jag förstår inte hur polisen valde att gå vidare med det här, för det är ju polisen som har tagit det första steget i hela den här processen.
Men du då, Wille, när du är på en Djurgårdsmatch och det går ju Djurgården väl och det är en mycket viktig match, hur reagerar du?
Nej, jag blir ju väldigt glad och uppspelt och skriker väl och hoppar och sådär, men jag har faktiskt aldrig hoppat in på inneplan, det är lite för feg för.
Och det är feghet och inte laglydighet vi pratar om?
Ja, det är nog mer feghet. Hade jag varit lite mer äventyrslysten så hade jag nog absolut kunnat tänka mig att hoppa ner på planen om jag tyckte att det var värt det.
Ja, du är ju både spänstig och vältränad och så att det skulle man ju kunna tänka
ja,
sig.
Ja, men framförallt har jag ju sett det ske väldigt, väldigt, väldigt många gånger när jag varit på fotboll. Vare sig det är Djurgårdsfans eller andra fans. Så, jag menar, så sent som under den sista allsvenska matchen när Djurgården mötte Norrköping så var det ju extremt många djurgårdare som gick och vandrade längs läktaren bakom ena kortsidan där man till och med fick stoppa spelet för att det skedde, för att man inte kunde garantera säkerheten, och vad jag vet så har det inte vidtagits några åtgärder mot det. Så att...
Nej, och som sagt, och det här tillfället är det som nu har lett till en rättegång. Det sker så gott som varje match och det är ju det som är frågetecknet. Varför man valt att gå vidare med just det här när inte ens klubben tycker att det här fanns någon risk med. Eller, det är märkligt.
Jag tror vi har en möjlig HD-fråga här faktiskt.
Ja, man hoppas att det inte blir, men det kanske man får hoppas. Det kanske finns ett stort rättsintresse, allmänintresse av att en gång för alla få den här frågan utredd. Dagens juridikpodden är därmed slut för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat. Välkommen åter nästa vecka.